Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Amen.
Amen.
Maybe I'll get that through to you while I'm here.
Ja, det kanske slår igenom det här någon gång under tiden jag är här. Detta med att älska Herren.
We are going to be preaching the final message on this series that I've been preaching.
Vi ska ikväll predika det sista budskapet i den serie som jag har inlett under tiden här.
In this evening service.
Som jag har predikat på kvällarna.
We are talking about the agenda of the Holy Spirit.
Vi talar om den heliga andes schema eller plan.
God has a plan for your life.
Gud har en verksamhetsplan för ditt liv.
And we need to understand what God is doing.
Och vi måste förstå vad det är Gud håller på att göra.
So much of the church today does not understand what God is doing.
Det är så mycket av församlingen, så stor del av församlingen, som inte riktigt fattar vad Gud håller på att göra.
God has restored to the church the Holy Spirit.
Gud, han har återgivit den heliga ande åt församlingen.
But we haven't known what God is doing with it.
Men vi har inte fattat riktigt vad det är Gud håller på med.
We've thought it was for playing with or in having a big time with it.
Vi trodde kanske att den heliga ande, det var någonting som vi skulle leka med eller ha trevligt med.
But we've never really seen the agenda of the Holy Spirit.
Vi har aldrig riktigt fått upp ögonen för att den heliga ande faktiskt har en verksamhetsplan.
And this is what God is saying to the church today.
Och det säger Gud till församlingen idag. Han vill uppenbara det.
Nehemiah is a type of the Holy Spirit.
Nehemja är en bild av den heliga ande.
Turn with me tonight to the 13th chapter of Nehemiah.
Du kan slå upp Nehemjas 13:e kapitel.
Which is the last chapter.
Det är det sista kapitlet i Nehemja.
And I want to read one verse from this chapter.
Och jag ska läsa en vers ur det här kapitlet.
It's verse 11.
Det är den 11:e versen.
Nehemiah is speaking with the rulers.
Nehemja samtalar med föreståndarna.
And he says, then contended I with the rulers and said, why is the house of God forsaken?
Då förebrådde jag, säger Nehemja, föreståndarna detta och sa, varför har Guds hus blivit så försummat?
And I gathered them together and set them in their place.
Och jag hämtade dem tillsammans och lät dem inställa sig på sina platser.
This last service on this particular subject.
Sista gudstjänsten när vi ska predika över det här speciella ämnet.
Is why is the house of God forsaken?
Det är, varför är Guds hus försummat?
Let's pray.
Låt oss be.
Father, thank you for tonight.
Fader, vi tackar dig för den här kvällen.
Lord, we pray that we will be totally submissive to you.
Vi ber att vi ska vara fullständigt underordnade och öppna för dig.
That what is said may glorify your name.
Så att det som sägs kan förhärliga ditt namn.
That the message you put in my heart may be transmitted to the hearts of those that are here.
Vi ber att det budskap som du själv har gett i mitt hjärta ska kunna överföras till vännernas hjärtan här.
Father, we pray this in Jesus' name.
Fader, vi ber om detta i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Nehemiah asked the question, why is the house of God forsaken?
Nehemja frågade så här, varför är Guds hus försummat?
How many people in the country of Sweden are Christians?
Hur många kristna finns det i Sverige?
Christian nation supposed to be.
Det är meningen att Sverige ska föreställa ett kristet land.
But I wonder exactly how many people in this country really have an experience with God.
Jag undrar hur många människor i det här landet som egentligen verkligen har en erfarenhet och upplevelse av Gud.
Would you say 10%?
Kanske är det 10%, tror ni det?
Would that be a high figure?
Är det kanske högt räknat?
Less than that?
Är det mindre än 10%?
Supposed to have 8.5 million people in Sweden, is that correct?
Det är väl ungefär 8.5 miljoner invånare i Sverige, stämmer det?
Something give or take like that.
Ungefär.
And probably 7% of the people.
Kanske 7% av invånarna
are Christians.
Är kristna.
And I think that number includes all churches, doesn't it?
Och det inkluderar säkert alla kyrkor.
It's the same thing in America.
Ja, det är ungefär samma sak i USA.
Where I live at.
Där jag lever.
You have numbers of people who profess Christianity.
Det finns många människor som bekänner kristendomen.
There are many people who go to church.
Det finns många som går i kyrkan.
But I wonder what the real number is.
Men jag undrar vad det verkliga antalet är.
For every person that's in church, there's 100 that's not.
För att för varje människa som går i kyrkan så är det, finns det 100 som inte gör det.
They may have a church membership.
Det kan vara så att de har medlemskap i en kyrka.
But they're not in the house of God.
Men de går inte till Guds hus.
They're not participating in the work of
the
Lord.
De deltar inte i Herrens verk.
What's happened?
Så vad är det som har hänt?
Why is the house of God forsaken?
Varför försummas Guds hus?
Now we might have a nice crowd.
Vi kan ha en trevlig församling.
There's a nice crowd here tonight.
Ikväll är det en trevlig grupp mötesdeltagare.
And we have some nice crowds at different churches.
Och i olika kyrkor så har vi trevliga människor som samlas.
But we cannot count ourselves successful.
Men vi kan inte påstå att vi är speciellt framgångsrika.
Sometimes we can let numbers go to our head.
Och ibland kan det vara så att det här med siffror, det kan stiga oss åt huvudet.
Well, I've got 700 or 800 people coming to the church.
Jag har 700-800 människor som kommer till min kyrka.
But what I look at is, where are the thousands that ought to be there?
Men jag funderar så här, jag tänker så här, vad är dessa tusentals människor som borde finnas där?
Until we can say that we have touch the world.
Inte förrän vi kan säga så här, nu har vi verkligen rört över världen.
Until we can say that, I think we've missed what God wants to do.
Inte förrän vi kan säga det, ända fram till vi kan säga det, så har vi missat det Gud egentligen vill göra.
I'm going to give you something to think about tonight.
Jag ska ge er någonting att få tänka på ikväll.
How did the church fall into this disrepute?
Hur har församlingen och kyrkan kommit in i det här vanryktet?
I have the feeling that it's the difference between true and false spirituality.
Jag tror att det handlar om sann eller falsk andlighet.
Discipleship has been lost.
Lärjungaskapet har gått förlorat.
Very few people are true disciples of the Lord Jesus Christ.
Mycket få människor är sanna lärjungar till Jesus Kristus.
There are many people who want to go to the house of God.
Det är många som vill gå till Guds hus.
To feel like that they've got a right relationship with God.
De känner att de vill ha en god relation till Gud.
But yet they do not have a discipleship relationship.
Men de har inte en lärjungaskapsrelation till honom.
We were talking before church about how that Constantine marched his armies into the water.
Före mötet här så satt vi och pratade om hur Konstantin befallde sina härar att gå ner i vattnet för att döpas.
They were baptized.
De blev döpta, ja.
But they weren't Christians.
Men de blev inte kristna.
They were baptized.
Jo, då döpta blev de.
But they never had an experience with God.
Men de hade ingen erfarenhet eller upplevelse med Gud.
Christianity found favor with the world at that time.
Vid den tidpunkten så blev det så att världen, kristendom blev populär i världen.
And from that point on,
från den tidpunkten,
the Christian church has gone down.
Så har den kristna församlingen bara gått, det har bara gått ut för med den.
Any time that the world has not been with the church,
när världen inte har så att säga vandrat med församlingen eller varit kompis med församlingen,
when there's been persecution,
när det har varit förföljelse,
The church has prospered.
Då har församlingen blomstrat.
Look what's happened in Russia.
Titta vad som har hänt i Ryssland.
The church was persecuted there for years.
Församlingen förföljdes under åratal.
But you know, the Russian government never did anything to stop it.
Och den ryska regeringen gjorde ingenting för att stoppa förföljelsen.
And I think a better example is what has happened in China.
En ännu bättre exempel är vad som har hänt i Kina.
In
1947,
when China became a communist country,
när Kina blev kommunistiskt,
there were approximately 1 million Christians in the whole country.
Så fanns det ungefär 1 miljon kristna i hela Kina.
And of those 1 million, that's all churches put together.
Och det är då alla kristna, alla församlingar sammanlagt.
Whenever the communists took over,
när kommunisterna tog över,
they began to persecute and to martyr Christians.
Började en förföljelse som har lett till martyrskap.
But the church began to grow.
Men församlingen började växa.
Leaps and bounds.
På ett rekordartat sätt.
They tell us that they martyred over 6 million Christians.
Det sägs att över 6 miljoner kristna har lidit martyrdöden.
The estimate of the church today in China.
Om man uppskattar idag att församlingen i Kina,
it is still persecuted.
Den är fortfarande förföljd.
It is still illegal to be a Christian.
Det är fortfarande illegalt att vara kristen.
But they say there are between 75 and 100 million Christians today.
Men man påstår att idag så finns det mellan 70 miljoner och 100 miljoner kristna i Kina.
Now that tells me something.
Och det säger någonting till mig.
When the church becomes a friend of the world,
när församlingen går i armkrok och vänskap med världen,
then the church begins to lose something with God.
Då förlorar församlingen någonting.
That's what the word of God tells us.
Så säger Guds ord.
That if we become a friend of the world,
att om vi blir vänner med världen,
we become the enemy of God.
Då blir vi Guds fiende.
I want to share a truth that God's put in my heart tonight.
Det finns en sanning som Gud har lagt på mitt hjärta och jag vill gärna dela den ikväll.
The world has always hated the life of Christ.
Världen har alltid hatat Kristi liv.
But it has welcomed the church.
Men har välkomnat kyrkan.
Now, what am I saying when I say that?
Vad är det jag påstår när jag säger detta?
Well, it welcomes the church without Christ.
Jo då, kyrkan utan Kristus är väldigt välkommen i världen.
When the church has its formality,
när kyrkan har sin formella ritual,
and it's dead. Dead religion,
och sin döda religion.
When it has a ritual for life of God,
och när det har ersatt Guds liv med ritualer,
then the church has been accepted. It's been popular.
Då har kyrkan blivit accepterad och den kan till och med bli populär.
But any time the church has really touched the true life of God,
men så snart församlingen har börjat få tag i Guds verkliga liv,
it has been persecuted.
Då kommer förföljelsen.
And I, you can look through history.
Det kan man se genom hela historien.
There is a crimson trail from Calvary to now.
Det finns ett blodrött spår från Golgata ända fram till idag.
Where Christ has been crucified and persecuted over and over again.
Där Kristus har blivit förföljd och korsfäst om och om igen.
Because the world hates the life of Jesus Christ.
Världen hatar Kristi liv.
When we study this chapter in Nehemiah,
när vi studerar det här kapitlet i Nehemja,
there's something there that just strikes right at the heart.
Så finns det någonting som verkligen slår ner i hjärtat.
There was a priest by the name of Eliashib.
Det fanns en präst som hette Eliashib.
And Eliashib was a friend of or related to a man by the name of Tobiah.
Och han var vän och hade en relation till en man som hette Tobias.
Now we've heard about Tobiah before, haven't we?
Och vi har hört talas om denne man Tobias tidigare, eller hur?
In the early chapters of Nehemiah.
I de tidigare kapitlen i Nehemja.
We have a man named Sanballat and a man named Tobiah that are opposing Jerusalem.
Så läser vi om en man som heter Sanballat och en som heter Tobias som gör motstånd och är fiende mot Guds verk.
They're opposing the building of the wall.
De försöker stoppa återuppbyggandet av templet.
They are opposing Jerusalem becoming what it's supposed to be.
De gör motstånd mot att murarna byggs upp och att Jerusalem blir vad Gud hade tänkt att den staden skulle vara.
But when you read the 13th chapter of Nehemiah,
men när man kommer till det 13:e kapitlet i Nehemja,
get ready for a shock.
Nu ska du bereda dig på en chock.
I said get ready for a shock.
Bered dig på en chock.
You find Tobiah living in the temple of God.
Då hittar du Tobias och var är han? Jo, han lever i Guds tempel.
Tobiah is living in the house of God.
Tobias bor och lever i Guds hus.
When I read that one day, it just cold chills went all over me.
När jag läste det en dag så gick det kalla kårar längs ryggen på mig.
The very one that has tried to stop the prosperity of the city of God.
Han som har stått i vägen och försökt stoppa att Guds stad skulle ha framgång.
Is now living in the house of God itself.
Har nu flyttat in i Guds eget hus.
He fought the walls going up.
Han kämpade mot att murarna skulle byggas upp.
He fought the gates being put on.
Han stred mot att portarna skulle upprättas.
And now he's moved into the city.
Nu har han flyttat in i stan.
And he's living in the house of God.
Bor i Guds hus.
You know when the walls are up and the gates are up.
För att när murarna är uppmurade och portarna är uppställda.
The enemy is kept out.
Då hålls fienden ute.
But the worst kind of enemy.
Men den värsta sortens fiende.
Is the one inside the city.
Det är den som arbetar inifrån.
We have to understand.
Det måste vi förstå.
The worst enemy you have.
Den värsta fiende du har.
Is not the one outside the wall.
Det är inte han som är utanför murarna.
It's the one inside the wall.
Utan det är han som bor innanför murarna.
And Christianity does not discern that.
Och kristna fattar inte detta. De kan inte urskilja detta.
We worry about the devil all the time.
Vi oroar oss över djävulen hela tiden.
I get people say, oh, the devil did this and the devil did that.
Och folk talar hela tiden om att djävulen har hittat på det och han har gjort det.
I'm not really worried about what the devil's doing.
Jag är inte så oroad över vad djävulen hittar på.
I've got a greater enemy than that.
Jag har en större fiende än det.
And that enemy is the one inside the walls.
Och det är den fienden som finns innanför murarna.
It's that one that the priest has allowed to live there.
Det är den fienden som prästerna har tillåtit ta sin boning där.
It's been the ministry that's allowed this thing to live.
Det är den tjänst som har öppnat och erkänt och tillåtit det här att leva.
Now what am I talking about?
Vad är det jag pratar om?
We're saying, why is the house of God forsaken?
Jo, vi har pratat om att varför är Guds hus försummat?
There's something we need to understand about what's happening in our life.
Vi måste fatta vad det är som pågår i våra liv.
I preached to you last night.
Igår kväll predikade jag här.
About the promise you made to God.
Om det löfte du har gett Gud.
You made a covenant with God.
Du har ju upprättat ett förbund med Gud.
When you were baptized.
När du blev döpt.
To allow yourself to die.
Att tillåta dig själv att dö.
And to allow Christ to live.
Så att Kristus får leva.
That he might live through you.
Så att han kan leva genom dig.
But you see, we've done something a little different than that.
Men så har vi gjort en liten annorlunda grej.
I started trying to explain it to you last night.
Jag började med att försöka förklara detta för dig igår.
Part of it's because we don't understand the covenant.
Och det är delvis beroende på att vi inte fattar det där med förbundet riktigt.
God has made a new covenant.
Gud har upprättat ett nytt förbund.
And the new covenant is with the new life.
Och det nya förbundet är med det nya livet.
You see, back in the Garden of Eden.
Du förstår att när man går tillbaka till Edens lustgård.
There were two natures there.
Fanns det två naturer.
You ever wonder why man never had any children?
Har du funderat på varför de inte fick några barn då?
The ones that God created.
De som Gud skapade.
They never had children.
De hade inga barn.
Until after the fall.
Inte förrän efter fallet.
Why?
Varför då?
They were put in the garden to choose something.
Jo, de sattes i lustgården för att välja någonting.
They were innocent.
De var oskuldsfulla.
But they did not have a nature.
Men de hade inte en natur.
And they had to choose a nature.
Och de skulle välja en natur.
And that's what man chose in the tree of knowledge.
Det var vad de valde när de valde mellan träden.
He chose a nature.
Då valde människan en natur.
And from that time to this, that nature has still been there.
Från den stunden till idag så har vi haft samma natur.
And that's the thing that God has to deal with.
Och det är det Gud måste ta itu med.
Is that nature within us.
Den här naturen vi har i oss.
That enemy inside of the walls.
Den fienden som bor innanför murarna.
Oh, but Brother Potter, I've been forgiven.
Men hörde Broder Potter, jag är ju förlåten.
That's wonderful.
Ja, det är underbart.
I've been justified.
Jag har blivit rättfärdiggjord.
That's wonderful.
Ja, det är fantastiskt.
But you see, if you read the seventh chapter of Romans,
men om du läser sjunde kapitlet,
you find out Paul had a dilemma.
Då hade Paulus ett dilemma.
After he got right with the Lord.
Han har blivit rättfärdiggjord och fått det rätt ställt med Gud.
He thought, now I can be pleasing to God.
Så tänkte han så här att nu kan jag vara välbehaglig inför Gud.
But he said the commandment revived.
Men så upptäckte han att lagen väckte upp någonting.
Sin was still alive.
Synden levde fortfarande.
He found out that even after he knew Jesus Christ.
Till och med efter att han hade lärt känna Jesus Kristus.
That he still wasn't capable of righteousness.
Så klarade han fortfarande inte att leva rättfärdigt.
In the last part of that chapter.
Och i sista slutfasen av det kapitlet.
He said, who shall deliver me from the body of this death?
Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?
I want you to understand what the new covenant is.
Jag vill att du ska se vad det nya förbundet är.
The new covenant is a new life.
Det nya förbundet är det nya livet.
God has made a covenant with your new life.
Gud har gjort ett förbund med ditt nya liv.
And I got news for you.
Och jag har nyheter.
The old life is still under the old covenant.
Det gamla förbundet är fortfarande under det gamla livet är fortfarande under det gamla förbundet.
It's still under the sentence of death.
Fortfarande under synden och döden.
But it says don't kill me.
Men det säger så här, döda mig inte.
I'll be a good boy.
Jag ska vara snäll och trevlig och vänlig.
I'll go to church every Sunday.
Jag ska gå till kyrkan varje söndag.
I'll put money in the offering.
Och jag ska stoppa pengar i kollektboxen.
I tell you what, I'll be religious.
Och jag ska bli religiös.
I'll do all the things the law talks about.
Och jag ska göra allt som lagen säger.
I'll be a really nice person.
Och jag ska bli så trevlig människa.
God's a good God.
Gud är en god Gud.
Oh, he's such a good God.
Och han är en sån god Gud.
Do you know what Tobias' name means?
Vet du vad namnet Tobias betyder?
God is good.
Gud är god.
Tobias' name means God is good.
Tobias namn betyder Gud är god.
Well, God's a good God.
Ja, visst, Gud är en god Gud.
He doesn't want me to die.
Han vill inte att jag ska dö.
He doesn't want to lose me.
Han vill inte förlora mig.
You know, I repented of those sins.
Jag har ju omvänt mig från alla mina synder.
Now I'm a pretty nice person.
Jag är en väldigt trevlig person nu.
I can do such wonderful things.
Och vilka fina saker jag kan göra.
Just let me live.
Du kan väl låta mig leva.
Isn't that what the children of Israel did?
Är inte det Israels barn gjorde?
When they came into the land of promise.
När de kom in i löfteslandet.
They got rid of the easy folks to get rid of.
Så gjorde de sig av med sådana fiender som var lätta att ta itu med.
But they didn't deal with the ones that were hard to get rid of.
Men de tuffingarna, de lämnade dem i fred.
And they became a snare to them.
Och de här tuffingarna, de blev en snara för Israels barn.
We have made a promise to God.
Vi har gett ett löfte till Gud.
God said I'm going to make a new covenant in those days.
Gud sa jag ska göra ett nytt förbund.
And we made a promise to God to have that new covenant.
Och vi har lovat Gud att vi ska leva i det nya förbundet.
Jeremiah said, I'm going to make a new covenant.
Jeremia talade om att Herren säger jag ska göra ett nytt förbund.
With my people in those days.
Med mitt folk i de yttersta dagarna.
He said, I'm going to take my law.
Jag ska ta min lag, sa Gud.
And I'm going to write it on paper.
Och så ska jag skriva det på papper.
No.
No.
Nej, det sa han inte.
I'm going to take my law and I'm
jag ska ta min lag och jag ska
going to put it in a nice little book for you.
Jag ska skriva ner den i en fin bok och ge er.
No.
Nej.
He said I'm going to make something new.
Nej, jag ska göra något nytt, säger
han. I'm going to do something new.
Jag ska göra något nytt.
But you see that's what we believe.
Ja, det är vad vi tror.
We believe God took it off of stone.
Vi tror att Gud tog det här alltså från stentavlorna
and then put it on paper.
Och sen har han tryckt det på papper.
And now he's given us a better set of rules to keep.
Och så har han gett oss bättre regler att följa.
I ask a person how should you live before God?
Jag frågade en människa så här, hur ska du leva inför Gud?
They said I should obey the word of God.
Jo, jag ska lyda Guds ord.
I said wrong.
Nej, det är fel, sa jag.
You still got it wrong.
Du har fattat det här fel.
Because if you are obeying the word of God.
Därför att om du lyder Guds ord,
you are still living.
Då lever du fortfarande.
Should I say it again?
Jag kan upprepa det en gång till.
You see, you don't understand the covenant that you've got.
Du har inte fattat förbundet som du har givit och fått.
The old covenant was for the old nature.
Det gamla förbundet, det var för den gamla naturen.
The new covenant is for the new nature.
Och det nya förbundet är för den nya naturen.
Now the new nature doesn't have a problem with sin.
Och den nya naturen har inget problem med synden.
You see, if I had eaten in the garden, if Adam had eaten the tree of life.
Om nu Adam hade ätit av livets träd,
did you know he would have never had a problem with sin?
Då hade han aldrig någonsin haft ett problem med synden.
He would do by nature the thing that pleases God.
Utan då skulle han genom sin natur gjort det som behagar Gud.
The reason that we sin,
anledningen till att vi syndar,
is because of the nature of sin.
Det är på grund av syndens natur.
Paul uses the word sin.
Paulus använder ordet synd.
Romans chapter 6, Romans chapter 7, Romans chapter 8.
Det står i Romarbrevet 6, 7 och 8.
Well, the whole book.
Hela boken egentligen.
But he doesn't say sins as plural.
Men han talar inte egentligen om synder i plural form.
Because sins as plural is the things I have done.
Därför att synder i plural, det är det jag har gjort.
But God is not just dealing with sins.
Men Gud är inte bara så att han tar itu med synderna.
He's dealing with sin.
Utan han tar itu med synden.
The word sin, singular, is the nature of sin.
Och denna synd i singular form, det är alltså syndens natur.
You see, we can build the walls.
Vi kan bygga upp murar.
And we can keep the devil out.
Och vi kan hålla djävulen utanför.
But we're still related to him.
Men vi har fortfarande en släktskap med honom, relaterade till honom.
Now there's only two natures in the universe.
Det finns bara två naturer i hela universum.
There's God's nature.
Det är Guds natur.
And then there's the other nature.
Och så är det den andra naturen.
How many know where it come from?
Hur många vet var den andra naturen kommer
ifrån? Oh, I've got Adam's nature.
Oh ja, jag har Adams natur.
It's not Adam's nature.
Nej, det är inte Adams natur. vi pratar om.
It's the devil's nature.
Det är djävulens natur.
And that's why folks act like the devil.
Och det är därför vi människor beter oss som djävulen.
Because it's Satan's nature.
Därför att det är Satans natur.
That's what was in that tree.
Som fanns i det trädet.
And that's why man continually does that which offends God.
Det är därför människan fortsätter ständigt att göra det som är en förolämpning mot Gud, som är mot Gud.
He doesn't have to try.
Han behöver inte försöka.
He does it by nature.
Han gör det bara av sin egen natur. Det är naturligt för honom att synda.
I watched a little bird get out of a nest one day.
Vid ett tillfälle tittade jag på en liten fågel som skulle ta sig ur boet.
And that bird looked like he was afraid to fly.
Och den där lilla fågeln såg ut som han var rädd för att flyga.
But after a while he began to flap his wings.
Men efter ett tag så började han flaxa med vingarna.
Well, he got down to the ground.
Och flaxat ner till marken.
That was a dangerous place where I live at.
Där jag bor så är marken ett farligt ställe för en liten fågel.
We had a cat that had a bird a day habit.
Det var, vi har en katt som hade en vana av att checka en fågel om dagen.
So we got the little bird back up in the tree.
Så vi lyfte upp den lilla fågelungen tillbaka till boet.
But after a while he learned how to fly.
Men efter ett tag så lärde han sig flyga.
Why? Because it's a nature in him.
Varför då? Jo, det är hans natur.
You know, I watched a bird build a nest one time.
En gång tittade jag på en fågel som byggde ett bo.
He'd never been to school.
Han hade aldrig varit i skolan.
Nobody ever taught him how to do it.
Han hade inte studerat hur han skulle bygga fågelbon.
But he knew how to build a nest.
Han visste ändå hur han skulle bygga boet.
I've seen fish in the water that have the nature of a fish.
Jag har sett fiskar i vattnet och de har fiskars natur.
Who teaches all these animals what to do?
Vem är det som lär alla de här djuren hur de ska göra?
No, God put a nature within them.
Ingen, Gud har lagt ner den naturen i dem.
And they simply obey that nature.
Och de lyder bara sin natur.
Man's problem is not just sins.
Människans problem är inte bara synderna.
Man's problem is his nature.
Utan människans problem är hennes natur.
Jesus said in the book of John.
I Johannes säger Jesus.
He said the Son of Man must be lifted up.
Människosonen måste upphöjas.
And he said if I be lifted up.
Om jag blir upphöjd.
I'll draw all men to me.
Så ska jag dra alla människor till mig.
Now that's John 12. We're going to come back to that.
Det står Johannes 12 och vi ska återvända till det.
In John chapter 3.
I Johannes 3.
Jesus talked about being lifted up again.
Så talar Jesus om på nytt om att upphöjas.
He said as Moses lifted up the serpent.
Så som Moses upphöjde ormen i öknen.
So must the Son of Man be lifted up.
Så måste människosonen upphöjas.
Why didn't he say as they killed the lamb and put the blood on the doorpost?
Varför talar inte Jesus i det fallet om att så som de slaktade lammet och applicerade blodet på dörrposten?
Isn't that a perfect type?
Det är ju en perfekt bild
of salvation?
Av frälsningen. Visst är det det?
They killed the lamb.
De slaktade ett lamm.
They ate the lamb.
De åt lammet.
The death angel passed over.
Så kom dödsängeln.
When he saw the blood of the lamb.
Han gick förbi när han såg lammets blod.
There is no more perfect type of Jesus Christ in the whole Bible.
Finns ingen bättre, fullkomligare bild av Jesus Kristus i Gamla testamentet.
But Moses didn't say that.
Men Moses sa inte det.
He didn't
Jesus
say
sa inte det.
As the lamb was slain.
Jesus sa inte så som lammet slaktades.
And the blood was put on the doorpost.
Och blodet applicerades på dörrposterna.
He said as Moses lifted up the serpent.
Han sa så som Mose upphöjde ormen i öknen.
What did he mean?
Vad betyder det?
It was in the wilderness that Moses lifted up the serpent.
Det var i öknen som Moses upphöjde ormen.
It was in their last year in the wilderness.
Det var deras sista år i öknen.
They'd been in the wilderness 39 years.
Då hade de varit i öknen 39 år.
It was time to get out.
Det var dags att lämna.
But the children of Israel began to murmur.
Men Israels barn började klaga.
And complain because of the hardness of the way.
Och gnälla över hur svårt och hårt och tufft det var i öknen.
And so God sent fiery serpents among them.
Så Gud sände giftormar bland dem.
And they began to be bitten and die.
Och de blev bitna och de dog.
And they cried out for mercy.
Och de ropade om nåd och barmhärtighet.
And God told Moses to make a serpent out of brass.
Så talade Gud till Moses och sa, gör en orm av koppar.
And to put that serpent on a pole.
Och sätt upp den ormen på en påle.
And whenever somebody felt the serpent bite them.
Om någon blev biten.
That they should look at that pole.
När giftet sprider sig, se upp på ormen på pålen.
Not just a glance, but to stare at it.
Inte bara en blick, utan titta, se upp.
And he said, "When you do that,
när ni gör det,
you'll be healed.
Då kommer ni bli helade."
Folks, there's a message here tonight.
Det finns ett budskap i detta ikväll.
There's a truth here we need to
understand.
Det finns
en sanning här som vi måste förstå.
God wants to deal with his people.
Gud vill ta itu med sitt folk.
But it's further down the line than just salvation.
Men det handlar om mer än bara frälsning.
In salvation your sins are forgiven.
I frälsningen så blir dina synder förlåtna.
But your relationship with God has got to go farther
than
that.
Men din relation till Gud måste gå längre än så.
It has got to go to that time when you're ready to enter into the promise of God.
Det måste komma så långt så att du är helt redo att gå in helt och fullt i Guds löften.
It has to come to the dealing of God with that sin nature.
Det måste gå så långt så att Gud tar itu med syndanaturen.
You see, the serpent was draped across the pole.
Därför att den här kopparormen, den fick slingra sig runt den här polen.
Like a dead serpent hanging across the branch.
Som en död orm som hänger över en gren.
I was walking one time out behind a place of business in America.
Vid ett tillfälle var jag ute och gick bakom ett företag, en plats i USA.
Somebody had seen a snake in a tree.
Och det var någon som hade sett en orm i ett träd.
And they had shot the snake.
They shot it
with a shotgun.
Sköt ormen.
And the snake fell down.
Och ormen ramlade ner på marken.
And it was hanging across the branch right in front of me.
Och den hängde över en gren. Jag såg den hänga över en gren.
So in my mind tonight, I know what they looked at.
Så när jag tänker på det här ikväll så kan jag i min fantasi föreställa mig vad de tittade på.
A serpent hanging across the pole.
Som hänger över polen.
Now, they were looking at a dead serpent.
De tittade på en död orm.
What was pictured before them was a dead serpent.
De såg framför sig en död orm.
Hallelujah.
Hallelujah.
A dead serpent.
En död orm.
Not a serpent coiled up and ready to strike.
Inte en orm som är färdig att hugga.
But a dead serpent.
Utan en död orm.
We have to see this in Jesus Christ.
I Jesus Kristus måste vi se detta.
Yes, he forgives my sins.
Ja, visst, han förlåter mina synder.
But it goes further than
men
that.
Men det går längre än så.
We have to understand that in Jesus Christ.
Vi måste förstå att i Jesus Kristus.
The serpent nature is dead. Hallelujah.
Så är syndanaturen, ormnaturen,
glory
död.
Let me say it again.
Jag ska säga det en gång till.
In what Jesus did on the cross.
I det Jesus gjorde på korset.
It wasn't just to forgive my sins.
Så var det inte bara för att förlåta mina synder.
Because if he just forgave my sins.
Därför att om han bara förlät mina synder.
And he didn't deal with this nature.
Och inte tog itu med den här naturen.
Then I'm no better off.
Då är jag inte bättre.
Should I say it again?
Jag upprepar det.
If all he did was forgive my sins.
Om allt han gjorde var att förlåta mina synder.
And leave me in Egypt.
Och lämna mig i Egypten.
I'm no better off.
Vad har jag för nytta av det?
It's one thing to be forgiven.
Det är en sak att vara förlåten.
But it's something far different to know that serpent nature is dead.
Men det är något mycket mer att veta att ormnaturen är död.
God wants the church to see this today.
Gud vill att församlingen ska se detta idag.
If I be lifted up.
Om jag blir upphöjd.
If I be lifted up.
Sa Jesus, om jag upphöjs.
I will draw all men to me.
Så ska jag dra alla människor till mig.
As Moses lifted up the serpent.
Så som Moses upphöjde ormen.
If the church can catch the vision of this.
Om församlingen kan få syn på detta.
And realize that Christ is lifted up.
Och inse att Kristus är upphöjd.
In us.
I oss.
That's where God intends for it to be.
Det är där Gud vill att det ska ske.
He wants you to be a living edition of the word of God.
Han vill att du ska vara en levande upplaga av Guds ord.
Amen. There's a written edition.
Ja, det finns en skriven upplaga.
But you are to be epistles.
Men ni skulle vara brev.
Isn't that what Paul said in 2 Corinthians?
Det är det Paulus talar om i andra Korinthierbrevet.
He said you're going to be my epistles.
Ni ska bli mina brev.
Written by the Holy Spirit.
Som den helige ande skriver.
Hallelujah. He said not on the tablets of stone.
Nej, inte på stentavlor.
But written on the heart.
Utan skrivna på hjärtan.
Isn't that what Jeremiah said?
Jo, men det är samma sak som Jeremia säger.
Isn't that what the writer of Hebrew quotes?
Och det är det Hebreerbrevets författare citerar.
And a new covenant will I make in those days.
Ja, jag ska göra ett nytt förbund i de dagarna.
Not like the old one.
Nej, inte som det gamla.
Now what was the old one?
Vad var det gamla?
Thou shalt and thou shalt not.
Du skall och du skall icke.
Do this and don't do that.
Gör det, gör inte det.
This is forbidden and that isn't.
Det är förbjudet och det är tillåtet.
And you try to keep it.
Och nu ska du försöka hålla detta.
Now there are not just 10 commandments.
Det finns inte bara 10 bud.
There are 600 of them.
Det finns 600.
Did you not know that?
Kände du inte till det?
It's not just 10 commandments you have to keep.
Det är inte bara 10 bud vi ska hålla.
The law has 600 ordinances.
Det finns 600 lagar i lagen.
Now, let me show you how that works.
Jag ska förklara hur det här fungerar.
Now, If you put a man on a chain with 600 links in it.
Om du binder fast en människa i en kedja med 600 länkar.
And you hang him over hell.
Och så hänger du den här människan över helvetet.
How many links does he have to break to go there?
Hur hänger han där? Hur många länkar måste han bryta för att ramla ner i helvetet?
Hello.
Hallå.
599?
Måste han bryta 599?
No.
Nej.
Just one.
Det räcker med en.
Isn't that what James said?
Är inte det Jakob säger?
He said if I keep all the law.
Om jag håller hela lagen.
And offend in one point.
Men bryter mot ett enda bud.
I'm guilty of it all.
Så jag är skyldig till allt sammans.
I'm telling you that your life can never please God.
Jag ska säga dig en sak. Du kan aldrig med ditt liv behaga Gud.
That's why Jesus had to die.
Det var därför Jesus måste dö.
He didn't die just to forgive you.
Han dog inte bara för att förlåta dig.
He died to give you his life.
Han dog för att du skulle få hans liv.
He died that he might live in you.
Han dog för att han skulle få leva i dig.
As many as you were baptized into Christ.
Så många av oss som är döpta, så vi är döpta in i Kristus.
We think of Christ living in us.
Och vi tänker på Kristus som att han lever i oss.
But that's not the way it is.
Men det är inte bara så det är.
Oh, I know he lives in
us. Ja, visst, jag vet, han lever i mig.
But I'm talking about the way God sees it.
Men jag tänker på hur Gud ser det.
God doesn't just become a part of you.
Gud har inte bara blivit en del av dig.
You become part of him.
Du har blivit en del av honom.
You are baptized into the body of Christ.
Du är döpt in i Kristi kropp.
And once you're in the body of Christ.
Och så fort du är inne i Kristi kropp.
God says I want to help you with the sin problem.
Så säger Gud, då ska jag hjälpa dig med syndaproblemet.
I want to give you a new life.
Jag vill ge dig ett nytt liv.
I want to give you a new life.
Ett nytt liv vill jag ge dig.
I want to give you a new nature.
En ny natur ska du få.
What does Peter say about it?
Vad säger Petrus om det här?
Let's turn over and look.
Vi kan väl slå upp och titta.
2 Peter chapter 1.
Andra Petrus brev, första kapitlet.
We're going to read verse 3.
Vi ska läsa den tredje versen.
According, are you there yet, brother?
Yeah, I'm in first Peter, but I'm soon get to Peter. Second Peter.
All right. You got your glasses on.
Yeah, you're reading them.
Hallelujah. Isn't it fun to be saved?
Det är väl roligt att vara frälst.
Hallelujah. Verse 3.
Vers 3.
According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life.
Allt det som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss.
And godliness.
Och gudfruktan.
Through the knowledge of him that called us to glory and virtue.
Genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet.
Whereby are given unto us exceedingly great and precious promises.
Underkraft. Genom dem har han också skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften.
That we might be partaker of the divine nature.
För att ni kraft av dem ska bli delaktiga av gudomlig natur.
Take that devil. Hallelujah.
Det kan du ha, djävulen.
Having escaped the corruption that is in the world through lust.
Och undkomma den förgängelse.
Then he
som i följd av den onda begärelsen råder i världen.
He begins to describe this work.
Ja, Petrus, han börjar beskriva det här verket som
says,
Gud har gjort.
Besides this, giving all diligence.
Och så säger han, just därför så ska ni också börja vinnlägga er.
Add to your faith virtue.
Att i er tro ska ni bevisa dygd.
Oh, we hear so much preaching about faith.
Och vi hör så mycket predikan om tro.
Peter says faith's the bottom line.
Men Petrus, han talar om tron som bara.
That's where you come in at.
Första grejen.
That's the first thing.
Det är liksom inledningen.
We hear preaching about faith as if it's everything.
Vi har hört trosförkunnelse som om det vore allt.
Add to your faith virtue.
Men det är bara inledningen. Lägg till er tro dygd.
And to virtue knowledge.
Och i dygden kunskap.
And the knowledge temperance.
Och i kunskapen återhållsamhet.
And the temperance patience.
Och till återhållsamhet ståndaktighet.
And the patience godliness.
Och till ståndaktigheten Guds fruktan.
And the godliness brotherly kindness.
Och till Guds fruktan broderlig kärlek.
And the brotherly kindness charity.
Och den broderliga kärleken allmänlig kärlek.
And if these things be in you and
och
abound,
om detta finns hos er och mer förökas,
they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
Ja, då verkar
Jesus
det så att det tillåter er inte att vara overksam eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.
But he that lacketh these things is blind.
Men den som inte har detta, han är blind.
Cannot see afar off.
Han kan inte se att han har glömt.
And hath forgotten that he was purged from his old sins.
Att han blivit renad från sina förra synder.
As you walk with God, you grow in God.
När du vandrar med Gud så växer du i Gud.
That new nature within you begins to be manifest.
Och den nya naturen i dig börjar manifestera sig.
And as you give it the right climate to grow in.
Om du bara ser till att befinna dig i rätt klimat så att det kan växa.
It begins to be nourished and bring forth fruit.
Oj, då får du så mycket näring så att det börjar växa och bära frukt.
Now what kind of fruit is that?
Vad är det för slags frukt?
Well, the first thing that happens is you get faith.
Jo, det första som händer är att du får tro.
And then you get virtue.
Och sen dygd.
And then you get knowledge.
Och så kunskap.
And so on and so on.
Och så ståndaktighet.
It just keeps growing in your life.
Vad fortsätter växa i ditt liv?
That's the nature that's within you.
Det är den naturen som är i dig.
And you don't struggle with sin.
Och då brottas du inte så mycket med synd.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Now maybe you've never experienced what I'm talking about.
Du kanske aldrig har erfarit det jag talar om.
But people, I promise you, it's there.
Men jag lovar att det är här för oss.
There's a place in God that you can come to.
Det finns en erfarenhet i Gud som kan bli din.
That you can stop struggling with these things.
Det finns en plats hos Gud där du kan få uppleva att du slutar brottas med detta.
Because there's a new nature in your life.
Därför att det finns en ny natur i ditt liv.
And you are yielding your life to that new nature.
Och du överlåter ditt liv åt den här nya naturen.
And once you begin to yield to that nature,
och så fort den naturen får ta över,
the problems you used to have aren't there anymore.
Så är de där gamla problemen som du brukade ha, de finns inte där längre på samma sätt.
Every time you feel the serpent bite,
varje gång du känner att ormen hugger,
you begin to look at Jesus.
Så börjar du se på Jesus.
Whenever you feel the power of sin,
när du känner syndens kraft,
you begin to look at Jesus.
Så ser du på Jesus.
And you begin to say, that's dead.
Och så säger du, men det där är ju död.
It's dead in Jesus Christ.
Det där är ju dött i Jesus Kristus.
It's dead in him.
Det är dött i honom.
In the last part of 2 Corinthians 3.
Och i sista delen av andra Korinthierbrevet 3.
That's the chapter where it talks about us being living epistles.
Det där det talas om att vi är levande brev.
It says we are changed by beholding.
Där står att vi förvandlas genom att se, genom åskåd, genom att se på.
As we
skåda, medan vi skådar.
As we look at him.
Medan vi ser på honom.
We are changed.
Blir vi förvandlade.
Every time God has ever done something special in my life.
Varje gång Gud har gjort något speciellt i mitt liv.
He didn't say, well now you just overcome it.
Så sa han inte bara att Potter, nu får du övervinna det här.
I know you're struggling with this thing.
Och jag vet att du brottas med det här.
And I want you to really try now.
Och jag vill att nu får du ta dig samman och verkligen kämpa.
No, that's not what he says.
Nej, så sa han inte.
He says, look at me.
Utan han sa, se på mig.
Look at me.
Se på mig.
In me is life.
I mig finns liv.
And while I'm beholding him.
Och medan jag ser på honom.
Something changes in me.
Så förvandlas någonting i mig.
Hallelujah. The cross becomes a reality.
Korset blir en verklighet.
You see, that's what that pole was a cross.
Den där polen vi pratade om, det var korset.
When the cross becomes a reality.
Och när korset blir en verklighet.
The sin nature dies.
Så dör syndanaturen.
And the new nature lives.
Och så lever den nya naturen.
In that same chapter of John, in chapter 12.
I samma kapitel i Johannes, alltså det 12:e kapitlet.
I told you we'd come back to it in a few minutes.
Jag sa att vi skulle komma tillbaka till det.
Where Jesus said as he said the Son of Man must be lifted up and I'll draw all men to me.
Jesus sa ju att han måste upphöjas för att alla människor skulle dras till honom.
There's something else there we need to see.
Det står något annat där som är viktigt att vi får se.
Let's back up a few verses.
Vi kan gå vidare några verser i det.
I think that's verse 32.
Jag tror att det är vers 32.
Back up to verse 20.
Gå tillbaka till vers 20.
It says there were certain Greeks who came to the feast.
Det står om att det fanns en del greker som kom till den här högtiden.
And the same came to Philip, which was a Bethsaida of Galilee.
Och de kom till Filippus.
And desired him, saying, "Sir, we would see Jesus."
Och de talade med lärjungarna så att de ville se Jesus.
We would see Jesus.
Vi vill se Jesus.
So Philip went and told Andrew.
Så Philip Filippus gick till Andreas.
And Andrew and Philip went and told Jesus.
Och de gick tillsammans och sa till Jesus.
There's some Greeks over here that want to see you.
Det finns några greker här som skulle vilja träffa dig och se dig, Jesus.
Did you ever notice what Jesus said to them?
Har du tänkt på vad Jesus sa till dem, vad han svarade?
He said, "The hour has come that the Son of Man should be glorified."
Det kommer, tiden kommer när människosonen ska förhärligas.
Turn over there with me.
Vi kan slå upp det.
John 12.
Johannes 12.
Vers 23. The hour has come that the Son of Man should be glorified.
Stunden är kommen att människosonen ska förhärligas.
Verily, verily, I say unto you, except a grain of wheat fall to the ground and die, it abideth alone.
Sannerligen, sannerligen, säger jag, om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn.
But if it die, it bringeth forth much fruit.
Men om det dör, så bär det mycket frukt.
Now I want to point out, he's not talking about himself.
Här talar Jesus inte om sig själv.
He's not talking about himself dying here.
Han talar inte om sig själv och sin egen död.
Notice verse 25.
Lägg märke till vers 25.
He that loveth his life shall lose it.
Den som älskar sitt liv, han mister det.
And he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.
Men den som hatar sitt liv i denna världen, han ska behålla det.
If any man serve me, let him follow me.
Och ska ha evigt liv. Om någon vill tjäna mig, så följer han mig.
And where I am, there shall my servant also be.
Och där jag är, där ska också min tjänare få vara.
If any man serve me, him will my father honor.
Om någon tjänar mig, så ska min fader ära honom.
Jesus has said something very powerful here.
Jesus säger något väldigt starkt här.
Philip and Andrew come to Jesus.
Filippus och Andreas kommer till Jesus.
Jesus, somebody wants to see you out here.
Jesus, dig.
He says to his disciples, "Well, you know, I'm not going to be here very much longer."
Ja, säger han till sina lärjungar, jag kommer inte vara kvar här så mycket längre.
That's what he said when the Son of Man should be glorified.
Det säger han att stunden är kommen att människosonen ska förhärligas.
Later on, he prays and says, "Glorify me, Father, with the same glory I had with you before the world began."
Lite senare så säger han, Fader, förhärliga mig med den härlighet jag hade innan jag kom hit till jorden.
He doesn't mean it's time for him to be praised.
Han menar inte att det är dags för att han ska bli ärad bland människorna.
He said the hour has come when the Son of Man should be glorified.
Utan han talar om att människosonen ska bli förhärligad. Det är den stunden som är inne.
In other words, I'm going to return to the glory that I had with the Father.
Med andra ord, jag ska återvända till den härlighet som jag hade med min fader.
Then he gives us the lesson of the seed.
Och sen ger han oss den här undervisningen om säden.
In every seed there are two lives.
I varje vetekorn så finns det två liv.
There is the life that produced the seed.
Där finns det livet som har burit fram vetekornet.
Deep inside that seed,
och djupt inne i det där vetekornet,
there's a new life.
Finns ett nytt liv.
That's able to produce that same life over again.
Som kan reproducera samma liv en gång till.
If you don't bury the seed,
om detta vetekorn inte blir begravt,
it just remains one.
Då blir det bara ett.
And it never is anything else.
Det blir aldrig något mer.
But if you bury the seed,
men om du nu begraver,
the old life peels away.
Då dör det gamla, det vittrar bort det gamla livet.
Now do you see why I'm trying to get you to bury the old life?
Det är därför jag förstår varför jag försöker få dig att begrava det gamla livet.
The reason the church hasn't got rid of the old life.
Anledningen till att församlingen inte har blivit av med det gamla livet.
As they keep reviving it.
Det är att de fortsätter att återuppliva det.
They jump in the water and bring him out.
De hoppar i vattnet och sen drar de upp det igen.
And they give him all the artificial stuff, you
och
know.
Så ger man konstgjord andning och alla möjliga.
Artificial resuscitation, you know.
Konstgjord andning.
Poor fella, look at him.
Stackars kille, titta på honom.
He loved God.
Han älskade Gud.
And God's so good.
Och Gud är så god.
Let's bring him back again.
Vi måste rädda honom till livet.
Trying to get him back.
Och så ger vi konstgjord andning och försöker få honom.
When Christ wanted to drown him.
När Kristus egentligen ville dränka honom.
Hello? He wanted to bury him.
Han ville begrava honom.
And the seed will never grow unless it's buried.
Och säden, vetekornet, kommer aldrig att kunna växa om det inte blir ordentligt begravt.
And if you're not willing to bury your life,
om du inte vill att låta ditt liv begravas,
the Christ life will never be seen.
Så kommer Kristus livet aldrig att bli synligt.
Well, I know Christ lives in my heart.
Jag vet att Kristus lever i mitt hjärta.
But that's not what people want to see.
Men det är inte det människor vill se.
They don't want the world to say, "Well, look at me, I'm a good person."
De vill inte att de ska säga, Titta vilken god människa jag är.
Jesus lives in my heart.
Jesus bor i mitt hjärta.
The world don't care about that.
Det bryr de sig inte om.
What the world wants to see is Jesus.
De vill se Jesus.
And that's what Jesus was saying here.
Och det är det Jesus talar om här.
They can see you or they can see me.
De kan se dig och de kan se mig.
Now I'm making this real simple for you.
Jag gör det här väldigt enkelt för dig just nu.
That's what Jesus was saying to them.
Jesus säger precis så här till dem.
They can see me or they can see you.
Antingen ser de dig eller också ser de mig.
But they're not going to see both.
Men de kan inte se båda.
And that's where Christianity has failed.
Och det är där vi kristna har misslyckats och missförstått.
We have felt light because Jesus lived in our heart.
Vi har trott att det var bra och rätt bara för att Jesus bor i vårt hjärta.
That he automatically lived through us.
Och att han då automatiskt lever genom oss.
And it's not true.
Men det är inte riktigt sant.
Why is the house of God forsaken?
Varför är Guds hus försummat?
Because we've tried to show the world how good we were.
Därför att vi har försökt visa världen hur duktiga vi är.
And you might be a really nice person.
Och du kanske är en väldigt trevlig människa.
You might be a really good person.
Och du kan vara väldigt god.
But the cry of the world's heart today is show me Jesus.
Men världen ropar idag efter att få se Jesus.
Show me Jesus.
Visa mig Jesus.
Let me see Jesus.
Låt mig få se Jesus.
But you see, we're too busy with Tobiah.
Men vi är så upptagna med Tobias.
We've let Tobiah live in the house of God.
Vi har låtit Tobias bo i Guds hus.
We're the temple of God, aren't we?
Vi är Guds hus, Guds tempel.
And do you know where they put Tobiah?
Vet ni var de placerade Tobias?
They put him in the room where all of the offerings and blessings stayed.
Jo, han fick bo i det rummet där man förvarade alla offer och alla välsignelser.
It was where they kept the oil.
Där förvarade man oljan.
It's where they kept the incense.
Där förvarade man rökelsen.
And the sacrifices.
Offren.
And all of the meat offerings.
Alla spisoffren.
It's where they kept all the good things, the tithe of the Lord.
Där förvarade man tiondet som tillhörde Herren. Allt det goda.
The holy vessels of God.
Guds heliga kärl.
The new wine.
Det nya vin.
The oil.
Oljan.
People come to me and say, Brother Potter, why don't I have any joy?
Människor kommer och frågar mig, Brother Potter, varför har jag ingen glädje?
Why don't I feel the presence of God in my life?
Varför känner jag inte Guds närvaro i mitt liv?
Where has the blessing of God gone in my life?
Var har Guds välsignelse tagit vägen?
There's no real praise in my heart.
Jag ska säga att jag har ingen riktig lovprisningsglädje i mitt hjärta.
I'm going to tell you what the problem is.
Och jag ska säga dig vad problemet är.
You got Tobiah living in here.
Tobias bor där inne.
You need to get him out.
Du måste kasta ut honom.
You need to get him out.
Måste köra ut honom.
Nehemiah said I threw him out in the street.
Nehemia säger här att han kastade ut honom på gatan.
He said I got all of his stuff and threw it out.
Jag tog alla hans grejer och bara slängde ut dem.
Not just him, everything
bara
he possessed.
Allting som tillhörde Tobias.
And then Nehemiah said I cleansed the house of God.
Och sen städade jag rent i Guds hus.
And we started bringing back the oil and the wine.
Och sen förde vi in där det som skulle vara Guds olja och
and
vin.
And frankincense and all the good things.
Rökelsen och alla de här goda välsignade sakerna.
Then the singers came back.
Och sen kom sångarna tillbaka.
Then the ministers came back.
Och sen kom tjänarna tillbaka.
Then the blessing of the Lord began to come.
Och så började Herrens välsignelse att komma.
Hallelujah.
Prisad vare Jesus.
I tell you what, if you throw Tobiah out.
Om du kastar ut Tobias.
You won't have to worry about joy.
Så behöver du inte bekymra dig över glädjen.
You get up singing.
Du kommer hoppa upp och sjunga.
You may sleep singing.
Du kan till och med sjunga medan du sover.
Hallelujah. You wake up with joy in your heart.
Och du vaknar, du känner bara glädje i hjärtat.
You wake up with the presence of God in your life.
Och du vaknar upp och du upplever att Guds närvaro finns i ditt liv.
You wake up with a worship on your spirit.
Du vaknar upp med tillbedjan i din ande.
Because that's the place they belong.
Därför att det är här allt det hör hemma.
And when you let the old life live in that holy place.
Men så länge du har låtit det gamla livet leva i den heliga platsen.
It's going to rob you of your joy.
Då berövar det dig din glädje.
It's going to rob you of that praise before God.
Berövar det dig den lovprisningen inför Herren.
And it's going to rob you of the presence of God.
Och det berövar dig till och med Guds närhet.
Folks, it's time to throw Tobiah out.
Det är dags att kasta ut Tobias.
It's time to bury him.
Det är dags att begrava honom.
He's already buried in Christ.
Ja, han är redan begraven i Kristus.
But it's time time to keep our part of the bargain.
Men vi måste hålla vår del av det här avtalet.
It's time to come to the Lord.
Det är dags att komma till Herren.
I said, Lord, help me to bury him.
Och säga, hjälp mig Gud att begrava honom.
That's all he's asking for.
Det är allt vi ber om.
God is waiting for you to make an offer of your will.
Gud väntar på dig att du ska göra ett offer med hjälp av din vilja.
Did you know that you don't possess anything in this life?
Vet du det att i det här livet äger du egentligen ingenting?
Your name might be on a deed somewhere to a house.
Du kanske har ditt namn på ett papper som bevisar att du äger ett
hus. Or the title to a car.
Eller du kanske har ett annat papper som bevisar att du äger en bil.
You may have megabucks in the bank or a lot of money.
Du kan ha en bankfack med grejer i, eller du kan ha ett konto med pengar på.
But it don't belong to you.
Men inget av detta tillhör dig.
You think it does, take it with you when you die.
Okej, vi säger att du tycker det. Ja, då kan du väl ta med dig det när du dör då.
It's not yours.
Men det är inte ditt.
You're just using it for a
while. Du bara använder det ett litet tag.
That same land used to belong to somebody else.
Det landet de hade kommit in i, det tillhörde tidigare några andra.
That money used to belong to somebody else.
Och huset du ägde tillhörde tidigare några andra, och pengarna du hade eller har, de tillhörde tidigare någon annan.
David said in the 24th psalm.
I den 24:e psalmen säger David.
The earth is the Lord's.
Hela jorden är Herrens.
And the fullness thereof.
Och allt vad som är på jorden.
And they that dwell therein.
Ja, till och med de som bor på jorden.
You don't even own you.
Du äger inte ens dig själv.
Hallelujah.
Halleluja.
I said you don't even own you.
Och jag sa det, att du äger inte dig själv.
That's what the Bible said.
Bibeln säger det.
You can't give God anything.
Du kan inte ge Gud någonting.
Some of you gave an offering tonight.
Ni gav ett offer i kollekten här en del av er ikväll.
We appreciate that.
Det uppskattar vi.
But really and truly you can't give God anything.
Men om man ska se sanningen riktigt i vitöga, så kan inte vi ge någonting till Gud, för han äger allt redan.
It's all his anyway.
Egentligen tillhör det honom redan från början.
But sometimes he lets you give it.
Men han låter dig ge.
See if you walk in obedience to him.
Om du vandrar i lydnad till honom.
Hello? There's only one thing in this world that you own.
Det finns bara en enda sak i den här världen som du äger.
It doesn't belong to God.
Som inte tillhör Gud.
Just one.
Bara en enda sak.
It is your will.
Det är din vilja.
God made you a sovereign creature.
Gud har skapat dig som en suverän varelse.
And he gave you a will.
Han har gett dig en vilja.
To choose your destiny.
Att välja ditt öde.
That's yours.
Det tillhör dig.
That belongs to you.
Du äger detta.
And this is the thing that you've got to bring to God.
Det är det som du måste komma till Gud med.
This is what you bring to the cross.
Det är det du tar med dig till korset.
This is what you hang there.
Det är det som du hänger upp på korset.
God, I surrender my will to you.
Herre, jag överlåter min vilja till dig.
I surrender my life to you.
Mitt liv överlåter jag till dig.
And if I make a choice from this day on.
Om jag gör val, väljer någonting från den här dagen.
Help me to choose only that which pleases you.
Så Gud, hjälp mig varje gång att välja det som behagar dig.
When you make that choice.
När du gör det här valet.
The life of God begins to emanate from you.
Då börjar Guds liv att flöda fram.
And you're going to find the power of God overpowering sin.
Du utgår från ditt inre, du börjar uppleva Guds kraft.
You're going to find the very life of Christ overpowering these things.
Du kommer att uppleva hur Guds liv, Guds kraft har en större kraft och verkan.
Now folks, I'm not guessing tonight.
Det här är inga gissningar jag håller på med ikväll.
This is not something I got out of a book somewhere.
Det här är inte någonting som jag har studerat från någon pocketbok.
I'm telling you experience.
Det här är erfarenhet.
I'm telling you real life experience.
Verklig livserfarenhet.
I have seen God do these.
Jag har sett Gud göra detta.
I've actually seen the Lord reach through my life.
Jag har sett Gud sträcka sig ut och röra vid mitt liv.
And love people I couldn't love.
Genom mitt liv älska människor som jag inte kunde älska.
And forgive people I couldn't forgive.
Förlåta människor som jag aldrig kunde förlåta.
I didn't want him to do it.
Jag ville inte att han skulle göra det.
But he said, get back on the cross.
Men det fanns en vilja också inom mig som sa, tillbaka på korset, du som inte vill.
He said, I'm in charge now.
För det är nu, det är jag som bestämmer nu.
He has given away money that I didn't want him to give away.
Han har gett bort pengar som någonting inom mig inte ville ge bort.
Has he ever done that to you?
Har det hänt dig någon gång?
Has he ever done that to you?
Har detta hänt dig någon gång?
I was sitting in a service one night with my wife.
Kom ihåg en kväll jag satt i en gudstjänst tillsammans med min fru.
She was expecting our second child.
Hon väntade vårt andra barn.
It's been a long time ago.
Det är länge sedan.
And the Spirit of God spoke to me.
Och Guds ande talade till mig.
And said, I want you to give a certain amount of money. I think it was $5.
Och han sa till mig, ge $5.
To the evangelist that night.
Till evangelisten den kvällen.
And I sat there and I disobeyed the Lord.
Och jag satt där och faktum är att jag var inte lydig mot Herren.
And I did it for a reason, you know.
Det fanns skäl till att jag inte var lydig.
I didn't have enough money to get my wife in the hospital.
Därför att det saknades, men jag hade inte pengar så att jag kunde betala sjukhusräkningen för min hustru.
And the baby was already late.
Och hon hade redan gått över tiden för att få barnet.
And I was trying to keep a hold of that money.
Jag försökte hålla i de här pengarna för vi behövde dem.
Well, the service went on.
Gudstjänsten rullade vidare.
And God spoke to me again.
Och Gud talade ännu en gång till mig.
He said you wouldn't give $5.
Han sa att du inte villig att ge $5. Sen.
He said now you're going to give 10.
Så nu vill jag att du ger $10.
Before you leave here.
Innan du lämnar den här gudstjänsten.
Or I'm going to get you.
Annars ska jag komma och ta tag i dig.
I said okay, Lord.
ja, okej då, Herre.
And I was sitting up front.
Jag satt ganska långt fram.
Like up here. And my wife was sitting in the back of the audience with her grandmother.
Och min fru satt längst bak tillsammans med farmor.
There's absolutely no way she could have seen what I did.
Hon hade ingen möjlighet att se vad jag gjorde där framme.
I walked up to the evangelist.
Jag gick fram till evangelisten.
I had it folded up in my hand.
Jag hade vikit ihop den här.
I shook the evangelist's hand.
Jag skakade hand med honom.
And they didn't even look at it.
Och han fick pengarna i handskakningen. Han tittade inte ens på det, utan bara stoppade det i fickan.
I walked out to the back of the church.
Sen gick jag bak i satte mig längst bak.
My wife met me at the back door.
Eller där mötte min fru mig längst bak i köken.
She said, "Jerry Potter."
Hon sa, "Jerry Potter."
When she says that, I'm in trouble.
När hon säger så, då vet jag att nu blir det problem.
Normally she just called me Jer, you know.
I vanliga fall så säger hon bara Jer.
Well, when she says Jerry Potter, I'm in trouble.
Men när hon säger Jerry Potter, då är det problem för mig.
She said you disobeyed God tonight.
Hon sa, du har inte lydit Gud ikväll.
She said God told you to give $5.
Gud sa till att du skulle ge $5.
And you didn't do it.
Och det gjorde du inte.
And you had to give 10.
Och nu var du tvungen att ge 10, eller hur? Stämmer inte det?
I said yes.
Jo, sa jag.
The Lord spoke to her too, you know.
Herren talade till henne också där hon satt.
You know, when you're married to somebody that's spiritual.
Om du är gift med någon som är andlig.
And you do something wrong.
Och du gör något som är fel.
The Lord tells on you.
Då skvallrar Gud.
Hallelujah. I can't get away with anything.
Jag kommer inte undan med någonting.
Hallelujah.
Prisad vare Herren.
Well, everything belongs to God.
Allt tillhör Gud.
But he gave us a will.
Men han har gett oss viljan.
And I must will for him to live through me.
Och jag måste vilja att han lever genom mig.
He's not going to hold you down.
Han kommer inte att ta tag i dig och trycka ner dig.
He's not going to beat you into it.
Han kommer inte att spöa upp dig tills du lyder honom.
He wants you to will to have this to happen.
Han vill att du vill att detta ska ske.
And if you don't will for it to happen.
Om inte du vill att det ska hända.
Then it won't.
Då kommer det inte att hända.
If within you you're resisting the God.
Om du i dig fattat beslut att stå emot Gud.
And you're walking in rebellion against the Spirit of God.
Vandrar i uppror mot den helige ande.
You will never see the life of Christ manifest.
Då kommer du aldrig att få se Kristi liv manifesterat.
But if you delight yourself in the
Men om du vill ha din glädje i att vilja detta och ha din glädje i Guds ande.
To delight yourself in the Lord.
Att glädja dig i Herren.
Something special will happen in your life.
Då kommer något speciellt att hända i ditt liv.
You're going to find yourself looking at that serpent more and more.
Du kommer att upptäcka hur du tittar mer och mer på den där ormen.
And you're going to find God giving you life for death.
Och du kommer att uppleva hur Gud ersätter död med liv.
Isn't that what happened?
Det är ju det som hände.
Every time they looked at the serpent.
Varje gång någon tittade upp på ormen.
The brass serpent.
Den här kopparormen.
Every time they looked at it, they got life for death.
Varje gång de tittade på den så ersattes döden med liv.
Every time you feel that old nature,
varje gång du känner den här gamla naturen,
come back and look at Christ.
Gå tillbaka och titta på Kristus.
And he will give you life.
Så kommer han att ge dig liv.
But you have to will to do it.
Men du måste vilja göra det.
Now there's so much more we could say about this.
Det finns så mycket mer vi skulle kunna säga om det här.
But it's getting late.
Men det börjar bli sent.
But I think you have the message.
Jag tror att ni har sett och fattat det här budskapet.
It's time to throw out Tobiah.
Det är dags att kasta ut Tobias.
It's time to get him out of the temple.
Få ut honom ur templet.
So that the temple can be cleansed.
Så att templet kan bli rena.
And the joy can return.
Och glädjen kan återvända.
Paul tells us in the book of Romans.
Paulus säger i Romarbrevet.
About the kingdom of God.
Om Guds rike.
That it is righteousness.
Att det är rättfärdighet.
And joy.
Det är frid.
And peace.
Och det är glädje i den helige Ande.
When you're living in the kingdom.
När du lever i hans rike.
Then you feel that righteousness.
Då känner du den här rättfärdigheten.
How many of you know what righteousness is?
Vet ni vad rättfärdighet är?
Do you know what it feels like?
Vet ni vad det känns som?
How many of you know what righteousness feels like?
Hur många vet vad rättfärdighet, hur det känns med rättfärdighet?
That's what I thought.
Ja, jag tänkte det. Kanske det är så många.
How many of you'd like to know what righteousness
feels like? Hur många skulle vilja veta hur det känns att vara rättfärdig eller rättfärdighet känns?
How many of you wouldn't lift your hand if I had a gun pointed at you?
Hur många är såna som inte ens skulle sträcka upp händerna om jag siktade på med en pistol?
You want to know what righteousness feels like?
Vill ni veta vad det känns, rättfärdighet känns?
It feels like there's nothing between you and God.
Hur det känns så här, det finns ingenting mellan mig och Gud.
I can talk to him any moment.
Jag kan prata med honom när som helst.
I can talk to him on a moment's notice, just like that.
Jag kan prata med honom när som helst.
I don't have to go searching for God.
Jag behöver inte springa och leta efter honom.
I don't have to call the man of God some miles away.
Jag behöver inte kalla på någon gudsman som kommer åka en miltals ifrån.
I can have the presence of God in my life.
Jag kan få uppleva Guds närhet i mitt eget liv.
That's righteousness.
Det är rättfärdighet.
That's righteousness.
Det är rättfärdighet.
You sense that there's nothing between you and God.
Och du känner att det finns ingenting mellan dig och Gud.
Every once in a while I say something to my wife.
Då och då så säger jag något till min hustru.
That she doesn't particularly like.
Som hon inte speciellt gillar speciellt.
I've just got a talent for it.
Det är som om jag hade en talang för att säga just sådana saker.
And you know sometimes it causes her to feel bad at me.
Och det där orsakar lite problem.
And we pass each other in the hallway, you know.
Och du vet det blir lite frostigt i relationerna.
And I don't say anything to her and she don't
och
say anything.
Vi går förbi varandra i hallen och jag säger inte till henne, hon säger ingenting till mig.
And you know we eat supper.
Vi äter tillsammans kvällsmat kanske.
And we don't look at one another.
Ja, vi äter, vi tittar inte på varandra.
Well, how many of you know what this is like?
Hur många vet vad det här pratar om? Hur det här
some of you wouldn't admit it, but you do.
Det finns en del som kanske inte erkänner, men ni vet säkert hur det fungerar.
Well, I can't stand that.
Jag tål inte det.
I can't stand not being on a friendly relationship.
Och jag tål inte att inte kunna ha det här vänskapsförhållandet.
And you know, you get into bed.
Och ni vet, sen går man och lägger sig.
And she's way over on the other side.
Hon ligger längst bort.
And you're way over on this side.
Och du,
you know,
längst bort på andra sidan.
You know what I'm talking about now, don't you?
Du vet vad jag menar, va?
And it's like there's a block of ice between y'all.
Det verkar som om någon har lagt ett isblock mellan oss.
Well, it's hard to live like that, isn't it?
Oh, det är svårt att leva så.
A lot of times I say, well, I might as well go ahead and get it over with.
Ja, jag tänker ibland så här för mig själv att det är lika bra att få det avklarat.
And I reach over and I kind of touch her a little bit.
Jag sträcker ut handen så klappar jag henne lite.
And I say, baby, I was wrong.
Och så säger jag, jag kanske hade fel.
I said something I didn't need to say.
Jag sa någonting som jag inte borde sagt.
And I want you to forgive me.
Och jag vill att du förlåter mig.
Well, you know, the ice cubes start melting then.
Då smälter isen lite. Precis.
And I scoot over a little closer to her.
Och då kan jag komma lite närmare.
And she scoots over a little closer to me.
Ja, hon kommer lite närmare mig.
And the rest of it's none of your business.
Och resten har inte med att göra.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. But you see, that's what it's like being close to the Lord.
Och det är så det är att vara nära Herren.
That's what it's like living with him.
Det är så det är att leva med honom.
He's there and you know it.
Han är där och du vet det.
You feel his presence.
Känner hans närvaro.
You feel that righteousness.
Du känner denna rättfärdighet.
which means right standing with God.
Som betyder att du har ett rätt förhållande till Gud.
Now how did you get that?
Hur fick du det?
The kingdom of God became a reality.
Guds rike blev en verklighet.
And you feel the presence of God.
Och du upplever, känner, förnimmer Guds närvaro.
Something else.
Och något annat.
You feel joy.
Glädje.
Joy.
Riktig glädje.
It's in your heart.
Det finns i ditt hjärta.
Now the circumstances of life may be adverse.
Omständigheterna och situationen i livet, det kan vara väldigt tufft.
But you still feel joy.
Men glädjen finns där fortfarande.
Over the presence of God.
Därför att Guds närvaro finns där.
And you feel peace.
Och där finns också en frid som du känner.
Peace in your heart.
I ditt hjärta.
That's the evidence of the kingdom of God.
Och det är beviset på Guds rike.
Isn't that what you want?
Och det är väl detta du vill ha.
Now folks, I'm tired of playing church games.
Jag är så trött, ska jag säga, på att leka kyrkolekar.
We call people up front.
Vi kallar fram människor som kommer längst fram och ställer
sig. And we lay empty hands on empty heads.
Och så tar vi tomma händer och lägger på tomma huvuden.
And nothing gets done.
Och det händer ingenting.
Isn't it time we solve the problem?
Är det inte dags att få en lösning på problemet?
Isn't it time we go right to the root of the problem?
Det är väl bättre att vi går direkt på roten till problemet.
The root of the problem is Tobiah.
Och det är Tobias som är roten till det här problemet.
He's that old life.
Han är det där gamla livet.
That singing God is so good.
Som sjunger Gud är så god.
Because I'm not dead yet.
Därför att jag är inte död än.
But it's time to throw him out.
Men det är dags att kasta ut honom.
It's time to cleanse the temple.
Det är dags att rensa templet.
And the oil comes back.
Då kommer oljan att flöda igen.
Oh, that anointing of the Holy Spirit.
Den heliga andes olja.
Then the new wine comes back.
Och det nya vinet kommer tillbaka.
The joy of the Holy Spirit.
Den heliga andes glädje.
Then the frankincense comes back.
Och rökelsen.
Which is that praise of the Holy Spirit.
Den där heliga andes tillbedjan och
lovpris. Is that what you really like to have?
Skulle du inte vilja ha allt?
Then you can have it.
Det är ditt, du kan få det.
But you gotta bury something.
Det enda du behöver göra är att du måste begrava någonting.
Not only are we gonna throw Tobiah out, we're gonna bury him.
Inte bara så att vi ska kasta ut Tobias, utan vi ska begrava honom också.
Hallelujah. In Jesus Christ.
I Jesus Kristus.
Amen.
Amen.
We're gonna pray.
Och nu ska vi be.
And I want you to pray with me.
Jag vill gärna att du ber tillsammans med mig.
I tell you what,
jag ska säga det.
Let's all reach out to God right now.
Låt oss göra så här. Varenda en av oss.
And you pray with me.
Vi sträcker oss mot Gud. Och du ber tillsammans med mig.
It's not enough for me to pray for you.
Du vet att det räcker inte att jag ber för dig.
You have to pray.
Utan du ber.
You have to tell God.
Du säger till Gud.
Lord, I bring my will to you.
Gud, Herre, jag kommer med min vilja till dig.
And I surrender to you.
Och jag överlåter till dig.
I surrender my life to you.
Jag överlåter mitt liv till dig.
And I want Christ to be seen in me.
Och jag vill att Kristus ska synas i mig.
Will you pray that way with me?
Skulle du vilja be den bönen tillsammans med mig?
Let's pray together.
Då ber vi tillsammans.
Father, we come to you tonight in the name of Jesus.
Fader, vi kommer till dig ikväll, Fader, i Jesu Kristi namn.
And Lord, I know that there's an agenda of the Holy Spirit tonight.
Och Herre, jag vet att den heliga ande har en sån här verksamhetsplan ikväll.
To allow the life of Christ to be seen in every Christian.
Att verka så att Kristi liv blir synligt i varje kristen.
Lord, this was the secret of the early church.
Herre, vi vet att det här var hemligheten i den tidiga församlingen.
You were seen in your people.
Du syntes i ditt folk.
And Lord, the church has lost that.
Och du vet här att vi som är församlingen, vi har förlorat detta.
God, we haven't understood it.
Vi har inte förstått det.
But Lord, you're making it real to us today.
Men Herre, du gör det så verkligt och levande för oss idag.
We pray, God, help us now.
Och nu ber vi till dig att du, Gud, hjälper oss.
As we bring our will to the altar of God.
När vi kommer till ditt altare, Gud, med vår vilja.
And we surrender that will.
Och vi tar viljan och så överlåter vi den till dig.
And we say, God, we want you to move in our life.
Och säg, Gud, nu vill vi att du verkar i vårt liv, i mitt liv.
Let this old life be hung on the cross.
Låt det gamla livet hängas upp på korset.
And declare dead and buried in Christ.
Och bli förklarat dött och begravet med Kristus.
And let Jesus begin to live through us.
Och Gud, låt Jesus börja leva genom oss.
Lord, that the world might truly see him.
För att världen verkligen ska se honom.
Lord, if they see me, it's not going to change them.
För du vet, Gud, om de ser mig, det räcker inte, det förvandlar ingenting.
But if they see you, it's going to change them.
Men du vet att om de får se Jesus, så förvandlar det dem.
Father, let us speak like Paul.
Fader, låt oss få ta och kunna säga precis som Paulus.
And realize that God chose us from our mother's womb.
Så att vi fattar och inser medvetna om att du har valt oss ända i moderlivet, utvalde du oss.
That he might reveal his son through us.
För att du skulle uppenbara din son genom oss.
Father, we pray in Jesus name.
Och Fader, vi ber i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Did you mean it?
Menade du vad du bad?
Did you pray it with me?
Bad du det tillsammans med
Did
mig?
You mean it?
Menade du vad du sa?
I believe God's going to take you at your word.
Och nu kommer Gud att ta dig på dina ord.
Amen.
Amen.
He's going to change your life.
Han kommer att förvandla ditt liv.
Christ's going to be seen in you.
Kristus kommer att bli synlig i ditt liv.
This is the agenda of the Holy Spirit.
Detta är den heliga andes verksamhetsplan.
Do you believe it?
Tror du det?
One more verse of scripture.
Ett enda bibelställe till.
We know that all things work together for good.
Vi vet att allt samverkar till det bästa.
To them who love the Lord.
För dem som älskar Herren.
To those who are the called according to his purpose.
Som är kallade enligt hans ordslut.
Now verse 29.
Vers 29.
For whom he did foreknow.
För dem som han redan tidigare kände.
This is the next verse now.
Det är den nästa versen.
For whom he did foreknow.
De han redan innan kände.
He did predestinate.
De förutbestämde han.
To be conformed to the image of the Son.
Att förvandlas till hans sons avbilde.
That he might be the firstborn among many brethren.
För att han skulle kunna vara den förstfödde bland många bröder.
Amen. You're going to be one of those many brethren.
Du ska vara en av dessa många bröder.
Isn't that what you want to be?
Är det inte det du vill?
Amen. Don't you want to be one of those many brethren?
Vill du inte vara en av dessa många bröder?
All right, take this message to heart.
Ta då det här budskapet till ditt hjärta.
I'm not trying to sell tapes to you.
Jag håller inte på att försöka prångla ut kassetter.
But it would do you a world of good to get this set of tapes.
Men jag tror att du skulle må väldigt gott. Det skulle vara som hälsokost för dig att ta de här kassetterna.
Over and over again.
Kanske lyssna flera gånger om och om igen till budskapen.
Everything I've shared with you has come from the Holy Spirit.
Allt det jag har delat med dig har kommit från den heliga anden.
And listen to it over and over again.
Så det kan du lyssna på om och om igen.
And let him begin to put this truth in your heart.
Låt honom börja lägga ner den här sanningen i ditt hjärta.
Somebody's going to believe it somewhere.
Någon kommer någonstans att tro detta.
And somebody's going to grow up in Jesus Christ.
Någon kommer att växa upp i Jesus Kristus.
And it's going to shake the world.
Och skaka världen.
Hallelujah. For Jesus Christ.
För Jesus Kristus. Halleluja.
Amen.
Amen.
God bless you.
God give us in you.